Röster.
Dagens programledare är Karin och Peter.
Dina röster i vardagen.
Ja, hej och varmt välkomna till Fontänbubbel, som alltså är Fontänhusets egen poddradio. Och idag är det faktiskt den 14:e sändningen. Vi är två programledare och jag kan nämna att när Peter och jag fick reda på att vi skulle vara programledare så hade vi ju inte sett varann. Så vi har fått lära känna varann under jobbet med podden. I morse var jag nervös. Men jag hade ändå en skön morgon därför att jag lyssnade på Frank Sinatra. Förr tyckte jag att han var en vissen smörsångare. Men sen fick jag en dubbel-CD av Jonas som han i sin tur hade fått av sin pappa som var musiker. Och det har gjort att jag har kunnat lyssna på ett annat sätt. Och jag tycker att han är läcker. Och sen är det rätt så rogivande att lyssna på det också.
Ja, och jag heter Peter. Och jag har haft lite dålig sömn i natt. Lite nervös inför inslaget. Men jag har haft sömnproblem i största allmänhet de senaste månaderna. Men nervöst, men samtidigt roligt att göra det här inslaget eller vara programledare för Fontänbubbel. I kvällens avsnitt, eller i dagens avsnitt, så kommer vi prata väldigt mycket om språk, temaspråk. Och så kommer vi ha ett inslag eller som brukligt är, kommer göra en omvärldskollen och göra en omvärldsanalys senare i programmet. Språket, jag kan själv prata lite grann om språkets betydelse för mig när jag bodde i Spanien. Jag bodde där 3 år och kände mig väldigt begränsad av att inte kunna språket. Jag jobbade visserligen i Gibraltar i en engelsk miljö, men bodde på den spanska sidan i en stad som heter La Linea. Även om jag hade kompisar inom spelbranschen som man kunde umgås med, hamnar man ändå lite i samhällets periferi utan språket. Man förstår inte nyheterna på tv, kan inte läsa tidningarna och har svårt att lära känna lokalbefolkningen då de inte kan engelska. Det hela ställdes på sin spets när jag hamnade utanför arbetsmarknaden och var tvungen att gå till Arbetsförmedlingen. När jag kom till Arbetsförmedlingen var det massor av människor och det var ett stort sal av spanska. Ingen i lokalen pratade engelska, visste inte ens hur jag skulle registrera mig. Alla blanketter var på spanska och körsystemet förstod jag inte. Jag blev stressad och lämnade lokalen, men återvände senare. Jag var ju tvungen att registrera mig. Jag gick runt om i lokalen och tittade lite runt omkring, bara för att se om det fanns någon som kunde hjälpa mig. Och till slut var det en tjej som kom fram till mig som pratade engelska. Och hon hjälpte mig sedan genom processen att söka nytt jobb och ansöka om arbetslöshetsersättning. Sen dröjde det bara ett par veckor, 3-4 veckor när jag fick nytt jobb på Gibraltar igen. Det har gett mig lite perspektiv, den upplevelsen. Det är att jag tänker väldigt mycket på de nyanlända som kommer till Sverige. Vilka utmaningar de ställs inför och vilken resa de gör. Jag menar, språken är nyckeln in i samhället och till det första jobbet. Det är väldigt viktigt att det finns stödfunktioner i samhället som hjälper till och att man måste ha tålamod med integrationen.
What's going on? You're about to witness something you probably witnessed before when you tried some really crazy stuff, you know what I'm saying? I'm talking about the Jimi Hendrix stuff, but this is the teddy bear stuff, okay? So just sit back and enjoy your motherfucking self before I kick your fucking ass.
Get your rocks
Ja, det här var Hey Boy med Teddy Bears. Ska vi ta om det? Det här var en för mig helt okänd låt. Hey Boy med Teddy Bears.
Och då ska vi fortsätta på temat språk. Och nästa inslag kommer vi ha lite grann om ordspråk. Karin, är det någonting du är bekant med?
Ja, alltså jag kan många gånger tycka att ordspråk är vackra. Men många gånger får man också tänka efter lite vad tusan betyder egentligen det här ordspråket. Och jag har en, ja det var ju Per som nämnde att hos hans farmor så var det en sån här löpare som hängde på väggen med något ordspråk. Och det är ju, ja det är lite fint. Men det är nog så att ordspråken håller på att försvinna. Vilket är synd, för det är lite en språkskatt. Så tänker jag.
Ja, ordspråk, det är ingenting som jag har reflekterat så där jättemycket kring. Men det är ju ofta fiffigt liksom rappa meningar som många gånger har mycket sanning, liksom, som man ber där får man ligga, är ju egentligen klockrent i många fall. Så nu tycker jag vi spelar inslaget.
Mm. Brukar ni använda uttrycket mycket väsen för lite ull, som gumman sa när hon klippte grisen, när ni undrar om ett arbete ni utfört varit värt besväret? Eller händer det att ni säger, jag känner mina löss på gången, då era närstående bekräftat era värsta förhågor om dem? Nej, det gör ni kanske inte, och det är i så fall inte så konstigt. Jag tror nämligen att många gamla ordspråk håller på att försvinna. Men det är i så fall väldigt tråkigt, för de skapar en fantastisk form av bildspråk som snabbt och med få ord ger enkla förklaringar. Dessutom målar och förgyller de vårt tal och ger vår åhörare en, i alla fall väldigt ofta, rolig bild som bonus för att hen har orkat lyssna till det vi har att säga. Men tyvärr är långt ifrån alla ordspråk välmenande. Ta till exempel uttryck som man sår får man skörda, alternativt som man bäddar får man ligga, som ofta är fina omskrivningar och egentligen betyder det där var rätt åt dig ditt jävla klantarsel, eller det insinuanta, ingen rök utan eld, där något elakt och mer eller mindre osant antyds bakom någons rygg. Men ordspråk måste väl, som så mycket annat, användas med omdöme och respekt. Och görs de det, kan de försköna vårt språk och göra det mycket underhållande att läsa, skriva och att lyssna.
Det var Woman med Karen O. Ni lyssnar på Fontänbubbel. Och det var ju du som pratade där tidigare i inslaget, Karin.
Ja, det var det. Men det var Malou som hade skrivit det.
Ja, och nästa inslag som vi ska lyssna på handlar lite grann om dialekter. Och flyttar till olika platser.
Jag tänkte inte prata om just det, men jag tänkte säga att när vi fick reda på att det här med språk skulle vara huvudtemat, så fick vi ju bägge två, både Peter och jag, egna associationer vad var viktigt när det gällde språk för oss. Och för mig är det faktiskt någonting som ju har varit ett väldigt privilegium för mig. Jag har alltid tyckt att det har varit jätteroligt att lära mig språk. Och när jag gick i skolan och under studietiden så reste jag till England, Tyskland, Frankrike och Italien och läste språk. Och det var en genuin glädje. Varje dag var rolig och man kom lite framåt. Och när den här månaden som det ofta var tal om, när den var över, så kände man sig jättestolt och nöjd när man kunde sitta ner med ortsbefolkningen och prata rätt så obehindrat med dem. Jag tänkte lägga till, för det visar att det här som jag då kallar som ett privilegium, att det ändå kan vara nytta med det. Nästan med en gång jag hade kommit hem från Frankrike och studierna där, så skulle jag börja hudkursen. Och då hade det kommit in en akutpatient. Det var en man som kom ifrån Afrika någonstans. Och han pratade inte någonting utöver franska. Och de på avdelningen blev rätt nervösa. Överläkaren pratade inte franska. Underläkaren pratade inte franska. Det var ingen som pratade franska förutom mig. Så jag fick sätta mig med patienten och kartlägga sjukhistorien. Och jag kunde sen berätta vad överläkaren hade bestämt för behandling. Och jag vet att jag kände mig så nöjd och tänkte att ja, men vilken nytta det här var. Det gjorde ju att den här patienten fick behandling långt tidigare än om man skulle krångla dit en tolk och allting. Så då kände jag mig både glad och nöjd. Sen en helt annan association jag fick, som kanske är den basala när det gäller språk. Det var ju det lilla barnet som lär sig sitt första ord, kanske mamma, och som sen bygger på och bygger på och bygger på tills barnet efter ett par år kan prata ordentligt. Och jag tänker att det får man väl ändå se som den fundamentala språkinlärningen. Så det var så mina associationer gick. Men du sa, Peter, att nu har vi ett inslag.
Ja, vi har ett inslag som också behandlar språk och reflektioner kring dialekter, om att flytta till olika platser och ha olika dialekter och utveckla olika dialekter.
Jag är uppväxt på en liten ort i norra Skåne där man pratar ganska mycket dialekt. Ingen av mina föräldrar kommer dock därifrån ursprungligen, så jag har aldrig riktigt tillgodogjort mig den dialekten. När man befinner sig mitt i centrum av en dialekt i många år märker man inte av den så mycket. Det blir norm och jag kan inte säga så mycket om vad jag tyckte om den när jag fortfarande bodde kvar. Jag tyckte säkert inte att det lät på något speciellt sätt. 1996 tog jag dock mitt pick och pack och flyttade ner till Lund för att plugga. Här nere bor människor från rikets alla hörn i och med att Lund är en stor studentstad och därmed talas det många dialekter på stan. Nu har jag bott här nere under många års tid och är van vid stadens dialekt också. När jag åker upp till min mamma som bor kvar på min födelseort så slås jag varje gång av hur mycket dialekt man pratar där och hur annorlunda det låter jämfört med här nere. Under senare år har det så som överallt i Sverige skett en stor inflyttning av folk från utomeuropeiska länder på den lilla orten. Kanske betyder det att också dialekten kommer att förändras längre fram. Förr har varken utflyttningen eller inflyttningen varit lika hög som nu. Det återstår att se vad som kommer att ske med rikets dialekter i framtiden. Idag påverkas vi ännu mer av förändringar än tidigare generationer har gjort. De olika tv-medierna är större än någonsin och man anställer gärna programledare och hallåor som pratar på rikssvenska.
Nu har vi lyssnat på Annie, I'm Not Your Daddy, Kid Creole and the Coconuts. Själv heter jag Karin och vid min sida har jag Peter.
Ja, det stämmer bra. Och det tidigare inslaget om dialekter var gjort av Marie. Jag ska nämna det också. Och vi ska fortsätta på temat språk. Och nu kommer vi in på lite grann språk som klassmarkörer och dialekter och skillnader mellan infödda och utrikes, så att det blir olika språk, olika kulturer kan man nästan säga i samhället. Och jag vet ju själv när man började skolan och började läsa vetenskapliga böcker att det kunde vara svårt i början, men efter att man gått några år så har man utvecklat sitt språk och man känner liksom att det kanske inte är det som sägs som är viktigast, utan hur det sägs, hur det berättas och hur man presenterar någonting som är så viktigt. Så det är väl det vårt kommande inslag ska handla om. Och lite grann om språk som klassmarkör och dialekter.
Det var det kanske så att bönder talade på bönderspråk och lärde män på latin. Och kanske fanns verkligen en Eliza och en Dr. Higgins någonstans. Men jag tror inte att det finns någon tydlig språklig skillnad mellan de traditionella klasserna, arbetarklass, medelklass och överklass i Sverige idag. Däremot finns en stor skillnad mellan infödda svenska och invandrare och andra generationens invandrare som ofta befinner sig långt ner i hierarkin. Hos dessa grupper har det också vuxit fram en ny svenska, Rinkeby-svenskan, och denna fungerar nog ofta som en social markör. Vi har nästan alla ett personligt språk som formats av olika omständigheter i livet, som vår barndom, vårt kön och vår placering i syskonskaran. Vilken utbildning vi har, men också hur mycket vi har sett och lyssnat på radio och tv, läst tidningar och böcker eller varit inne på sociala medier. Inte mycket av detta försvårar kommunikationen med andra. Men dialekter är något som ibland gör det och som fungerar som en språklig klassmarkör. Dialekter är visserligen väldigt charmiga men ses ibland som bevis och tecken på dålig bildning eller på att den som pratar befinner sig långt ner på samhällsstegen. Annat som kan skilja mellan hur vi pratar beroende på vår sociala bakgrund kan vara hur vi ser på den vi pratar med. Hur ofta vi ursäktar oss, ger efter eller står på oss och med vilken pondus vi talar.
Cornmaze med Malibu Ken. Nu ska vi ha lite öppen mic med temat språk och identitet. Så om någon i publiken vill komma upp får ni gärna komma hit och prata om ämnet. Och du heter?
Micke heter jag.
Välkommen upp.
Tack. Ja, med min dialekt då liksom. Ja, du kommer ju från Stockholm säger alla direkt. Och det gör jag. Jag är född där. Jag har bott där lite grann. Men faktum är att jag är uppväxt 8 mil söder om Stockholm på landsbygden om man säger. Men jag tror det här med dialekten, det är inget viktigt för mig. För jag har bott runt, ja, stort sett hela Sverige, eller varit i hela Sverige runt om och bott på många ställen. Och, alltså jag tycker inte det är något viktigt. Jag tycker att Det var väl lite i början då. Jag bestämde mig för ett bra tag sedan att flytta ner till Skåne. Och jag hade väl lite problem att förstå ibland när de pratade lite fort. Jag bara, vad fan, eller vad tusan säger de för någonting? Och det var lite jobbigt ibland då. Men faktum är att jag har en svärson som är från Skåne. Och sen i början då här nere när jag fick idén att flytta ner hit, då umgicks jag med en smålänning. Det tog en månad innan jag visste att han var smålänning, för jag trodde han var skåning nämligen. Så jag märkte ingen skillnad där, men nu märker jag en tydlig skillnad. Men jag vet inte, jag tror det är det som man känner inne i sig. Jag känner mig på något sätt, här i Skåne passar jag in. Jag är inte den här stressiga människan som många får för sig. Att vi är uppe i Stockholm, vi springer i rulltrappor, vi springer mellan tunnelbanorna. Och det är ju lite så faktiskt också, men jag känner att nej, i Skåne hör jag hemma liksom. Det är ett hem för mig. Jag kommer alltid vara, jag kommer nog alltid ha den här dialekten, i och med att jag är uppväxt med den. Och nej, jag känner mig verkligen som en skåning. Jag trivs jättebra här nere. Men sen fotbollslaget kommer jag ju alltid med mig uppifrån. Där kommer jag aldrig bli skåning i alla fall. Ja, nej, men så har det känts för mig i alla fall. Tack.
Tack så mycket, Mikael. Är någon mer i publiken som vill komma upp? Du heter?
Jag heter Marita.
Välkommen.
Tack.
Vad vill du prata om?
Ja, jag var tvungen att tänka efter lite grann. Och jag säger nog som Micke, va? Att dialekt och så, jag tycker det är väldigt... Alltså jag bryr mig inte ett dugg. Alltså jag lägger ingen värdering i det, så skulle jag vilja säga. Men jag själv är nog som en kameleont. För jag är född 10 mil söder om Stockholm. Men så flyttade jag ner hit och började plugga på LTH. Och i våran klass var det människor från hela Sverige. Och alla tyckte jag var så rolig, för de kunde veta vem jag precis hade pratat med. För jag tog allas dialekter beroende på vem jag pratade med. Var det från liksom Norrbotten, eller var det från Skåne, eller Småland, eller Göteborg. Så jag var verkligen en kameleon. Så ingen visste var jag var ifrån, för jag pratade precis likadant som den jag pratade med. Så är jag lite fortfarande. Jag kan komma hem och min pojkvän bara, vad har du för konstig dialekt nu? Och då vet jag inte, jag vet inte, det var någon jag pratat med liksom under dagen. Så jag är en kameleont när det gäller dialekter. Förstår ni?
Hejsan.
Hej, hej.
Vad heter du?
Maria.
Välkommen upp. Och,
tack.
Ordet är ditt.
Tack. Jo, jag kommer från en sån familj som flyttar en del. Så det blev ett barn på varje ställe. Jag har en bror i Uppsala, en bror i Lund. Och sen föddes jag i Växjö. Och några månader efter jag var född så flyttade vi till Blekinge. Och en liten by som heter Mjällby. Och där har vi det där med fotbollslaget också. Att jag kommer nog alltid hålla på det fotbollslaget. Även om, för det är det enda de är kända för. Och då hamnade vi på det så kallade Listerlandet. Och de som är utanför där förstår inte vad vi säger, och inte vi heller. Och några år, när jag hade bott där i 9 år, så flyttade vi till Växjö. Sen flyttade jag ner till Skåne faktiskt. Så att jag har varit lite 10 år på varje ställe, brukar jag säga, även om det kanske inte stämmer exakt. Så när jag blev 30 så hade jag varit 10 år i Blekinge, 10 år i Småland och 10 år i Skåne. Och jag har bott på ställen som Tommelilla, som också har färgat min dialekt. Jag vet inte vad jag pratar idag. Och sen så en lite komisk detalj är ju att min pappa är präst. Så jag brukar säga att min dialekt är en salig blandning.
Tack så mycket.
Tack själv.
Hejsan, välkommen upp. Vad heter du?
Anneli.
Varsågod.
Hej. Tack. Jag gick på en folkhögskola. Och där pratade man alla sorters dialekter. Och jag sa hota. Och de tittade på mig och förstod inte vad jag sa. Då fick jag säga att kasta hit.
Ja, tack så mycket för alla som deltog i det här Open Mic. Det var trevligt att höra på er allihopa.
Torn in my side med Eurythmics.
Ja, nu har vi en lång stund vänt och vridit på ord, ordspråk, dialekter. Och vi har haft open mic på samma tema med många spännande, tänkvärda inslag. Men nu byter vi riktning helt och hållet, för här står Göran. Och jag är alldeles säker på att det är omvärldskoll som du vill förmedla. Och det ser vi fram emot.
Tack, Karin. Jo, det är alldeles rätt. Men ni kommer inte undan språket ändå, för jag har lyckats få in lite språkfrågor. Jag tänkte strunta er och prata er om Donald Trump den här veckan, för jag orkar snart inte med honom längre. Men ändå, han bjöd in segrarna i den amerikanska college-fotbollen. Det är alltså American football, men amatörlag, det är college. Och då bjöd han på Big Mac och Company i Vita huset. Det stod ett långt bord med 300 portioner. Alltså, här har ni hamburgare och pommes frites och ketchup och Fanta och cola och allt det som vi älskar i Amerika. Så bara ta för er. Sen vände på klacken och gick. Han har också haft lite förhandlingar med demokraterna, framförallt talmannen i kongressen, Nancy Pelosi. Och det här handlar om pengar till den här muren han ska bygga till Mexiko. Och han kom in och så sa han till Nancy Pelosi: får jag pengar till muren? Nej, sa hon. Och där resten sa jag gick. Och då var de förhandlingarna slut. Nej, det som har hänt i veckan är ju Brexit. Trodde jag att det skulle hända jättemycket, men det hände inte så mycket. Theresa May, som är premiärminister, hon led det största nederlaget i historien i den brittiska demokratin, alltså i underhuset. Över 200 röster gick emot henne, hennes nya plan för kommande samarbetet med EU. Och det blev misstroendevotum igår mot henne. Hon klarade sig, men det var precis. Det var bara ett 15-tal röster som skilde. Och hon sa att normalt när man förlorar så här stort i ett parlament så blir det nyval, eller om man avgår. Men hon tyckte inte att det var tid för nyval, för vi hade alldeles för mycket att göra. Fast egentligen så tänkte hon att vi kan inte ha en nyval, för det förlorar jag. Nu är det plan B. Och det ska diskuteras den 29 januari. Det finns ingen tid till att göra en ny omröstning om Brexit, fast hon har ett och ett halvt år på sig. Jag ska bara nämna en kille i det brittiska underhuset som heter Dennis Skinner. Labour, han är åldermannen där, jag tror han är 86. Alltså. Han är så förbannat rolig alltså. Varenda år när drottningen kommer och ska öppna riksdagen eller underhuset, så reser han sig: Pay some tax for fuck's sake, sa han till drottningen. Och så kommer vakterna och leder ut den. Likadant varje år. Men jag tänkte att jag skulle knyta an lite till språket. Kan man äga ett språk? Det kan man faktiskt. För att Torypartiet i England allting är öppna. Ekonomin är ett helvete. Pundet rasar. Företag lämnar Storbritannien. Och ändå röstar folk på conservatives. Och varför gör de det? Jo, för att det finns några biljonärer. Lord Rothermere. Han äger Mail of Sunday och Metro. Rupert Murdoch. Han är amerikansk medborgare, men jag tror han är australienare från början. Han äger The Sun on Sunday och Fox News, B-Sky-B, News Corporation och med mera. Alexander och Evgeny Lebedev, före detta KGB-arbetare och miljardär. Alltså alla miljarder är pund räknat, så ni får tänka på det 10 gånger så mycket. Han äger The Independent on Sunday and The Evening Standard. Richard Desmond, biljonär, miljardär. Han äger Daily Star, Sunday Star, Daily Express, Sunday Express. Och så har vi David och Frederick Barkley, bröder, miljardärer som bor på en privat nära sak. Han äger The Telegraph, The Spectator and The Business. Sammanlagt 85% av den brittiska pressen ägs av mångmiljardärer. Och därför kan de producera artiklar om till exempel Jeremy Corbyn, som är Labour-ledare, att han stod på IRAs sida i Nordirland-konflikten. Han var misstänkt för att vara rysk spion under kalla kriget. Det är sådana antydningar hela tiden. Det är sant, något av dem. Men de har verktygen att använda för att diskreditera en människa. Så att blir det omval, så tror jag nästan att The Tories vinner igen med en ny partiledare. Men vi får se. Där kommer en vecka nästa år. Så vi får se vad som händer till dess. Tack så mycket.
Ja, vi har precis hört Just Like Tom Thumb's Blues med Linda Ronstadt. Och det är dags att summera lite hur den här sändningen har varit. Och tyngdpunkten har ju legat på olika aspekter på ord, inklusive i Open Mic. Och sen har vi haft Görans utlandskoll. Jag heter Karin och där har vi Peter. Och det man absolut vill göra, det är ju att tacka alla som har medverkat. Allt ifrån att skriva inslag till att vara aktiva i Open Mic eller komma och lyssna och heja på. Vad tänker du på, Peter?
Nej, jag tänker väl att det är skönt att sändningen går mot sitt slut. Nej, ja. Men jag känner mig lite stabbig här uppe, ska jag erkänna. Men det var kul i alla fall att prova på. Det har väl ändå det viktigaste har kommit med. Eller, vi får vara ganska nöjda ändå för att det var första gången.
Ja. Jo, men det känns bra.
Ja. Tack så mycket och vi ses nästa vecka.